P1, Sveriges Radio.
Japp. Så låter det när du pratar.
Och välkommen till Så funkar det! Jag heter Måns Nilsson och mitt emot mig Ankan Johansson.
Aha,
hur står det till?
Jo, det står bra till. Ja, i natt satt jag och förberedde vad jag skulle prata om här idag. Jag brukar göra så att jag sitter på natten och skriver och sammanställer fakta och rotar och sånt. Och sen på morgonen, alltså idag då, så går jag till mitt favoritcafé. Och där så sammanställer jag allt som jag ska prata om idag.
Okej.
Okay. Och idag så kommer jag till mitt café. Då visade det sig att de bygger ett nytt hus bredvid mitt café. Och de hade börjat med den här märkliga arbetsuppgiften, banka. Du vet, nu för tiden när man bygger hus så föregås själva byggandet av att en stor maskin, alltså en superstor maskin, bankar med någon slags stenhård flaggstång fäst på någon monstertruck rätt ner i marken så. Boom, boom.
Bankar de platt hela marken?
Nej, de
bankar... Eller bankar de bara ner ett fundament?
De bankar ner någon slags stolpar. Och det tycker jag är bra att de gör. Det är säkert jättebra.
Det är säkert bra för husets stabilitet.
Ja, absolut.
Du vill ju ha stabila hus i ditt område.
Men det är inte så bra för min koncentration.
Nej.
Så då tänkte jag, oh vad skönt att jag förberedde mig så noga i natt.
Jaha.
Jag fällde upp min dator. Men så är det så att min dator har fått en ny liten egenhet. Den låter ungefär så här. Var 20 sekund. Och det har jag oroat mig lite, men tänkte, nej, det gör väl inte så mycket. Den funkar ju bra.
Jag förstår att det har oroat dig. Det kanske kan vara din hårdisk, eller vad tror du?
Jag vet inte, det låter hur som helst. Jag fällde upp min dator. Upp kom nattens dokument. Oh, allt rullar på. Jag körde igång, jag skrev säkert en 2-3 ord och sa, hängde sig datorn. Ja. Så gick det inte att göra något. Jag väntade och höll på och tryckte och till slut så fick jag starta om. Och då hade allt som jag hade gjort i natt försvunnit. Jag hade inte sparat dokumentet då. Jag hade bara öppnat. Inte givit något namn ens en gång. Så att nu blev det ju lite ont om tid i morse. Jag fick jobba mycket ur minnet så att säga.
Okej. Ja. Då kör vi igång.
Så funkar det.
Hej! Jag har hört att diplomater från Slovenien och... Vad är det du skrattar åt
nu? Nej, jag blir så nyfiken på vad som kommer att ska här.
Ja, det är klart man blir. Jag har hört att diplomater från Slovenien och Slovakien en gång om året träffas för att sortera post som skickats till fel regeringar och ambassader. På grund av att det är så lätt att blanda ihop dem. Kan det här stämma? Olle.
Du och jag, Anders, vi startade ett företag som vi döpte till Somrig ostsås efter en replik i en gammal sketch.
Just det.
Posten kommer hem till mig och vad är sannolikheten att det också ska finnas en ostbutik i min trapp?
Ja, liten.
Den är väldigt, väldigt låg.
Ja.
Men det gör det.
Ja.
Så ostbutiken får mycket... av vårt företag som ostsås, post. Och vi får en hel del av den här ostbutikens post. Vi kanske borde träffas en gång om året och byta post.
Ja. Hur har ni löst det?
Jag betalar deras fakturor för Stilton och Borata.
Ja.
Och så hoppas jag att de betalar våra fakturor för lokalkostnader och teknik. Hur har slovener och slovaker löst det då?
Vi ska återkomma till det, men det här med att länder blandas ihop, det är ju något som vi svenskar är bekanta med. Vi blandas ju ofta ihop med Schweiz. Och faktum är att även danskarna har det här problemet. The Danes and the Dutch. Men nu var det ju Slovakien och Slovenien. Är det så att de träffas diplomater och byter post en gång om året? Jag fick faktiskt googla vilket av länderna jag har varit i.
Fanns det på internet?
Ja, Sydsvenska Dagbladet skrev om det här fenomenet 2004. Det är ju länge sedan. 2004, vad gjorde vi då med oss?
Vi kanske gjorde Så funkar det fast i radions P3.
Vi gjorde samma som nu. Så det var länge sedan, absolut. I den här artikeln intervjuas Pavlon Mikkelian, som då är konsul för Slovakien. Och han säger att det är ett problem det här med att han som slovak titt som tätt förväxlas med slovenerna. Han säger, det händer sällan att Slovakiens Skånekonsul får post avsedd för Sloveniens Skånekonsul Volker Straube. Men det kan bero på att Pavlo sitter i hör och Straube i Helsingborg, säger han. Förvecklingar i postgången är däremot vanligare bland de båda ländernas ambassader i Stockholm. Men då skickar vi bara över breven från Styrmansgatan till Slovakernas ambassad på Arsenalgatan. Det här säger då Sloveniens Stockholms ambassadör Darja Bavadaz. Men det har gått fel många gånger för de här länderna. Hockey-VM 2017, då fick slovakerna liksom försöka tysta slovenernas nationalsång med olika visslingar och rop. De hade spelat fel. Det roliga i den där historien är att förklaringen de fick från hockey-VMs ledning till varför det gick fel lät så här. The anthem wouldn't be played due to technical problems.
Så att det gick bara att spela fel lands sång.
Det gick bara att spela Sloveniens, men inte Slovakiens nationalsång på just den tekniska utrustningen. När Sloveniens regeringschef Anton Ropp framträdde vid en presskonferens i Rom tillsammans med Silvio Berlusconi så presenterade Silvio honom som Slovakiens premiärminister. Vet du vad Ropp gjorde då?
Nej.
Han valde att inte kommentera det.
Nej.
Och det där kan jag känna igen. Han gav upp. Jag fattar det där. Det är inte så sällan folk kommer fram till mig och säger hej Måns. Då har jag gett upp. Hej, säger jag.
Ja,
det är inte så noga.
Nej.
Men det är inte så svårt att förstå det här. Vi har ju Sverige och Schweiz och det låter lika och folk har inte riktigt koll. Det är ju svårt ju.
Ja.
Men det är värre än så. Nu händer det också nämligen titt som tätt att slovener förvecklas med slavoner.
Slavoner?
Ja,
vet jag ens vad slavoner är?
Ja, det är en dominerande folkgrupp i södra Kroatien.
Ja.
Så att slovaker bor i Slovakien, slovener i Slovenien och slavoner i Kroatien.
Ja, det är som det här svåra med syrier och assyrier och syrianer.
Sen har de ju gjort det lite svårt för sig, Slovenien och Slovakien. De har nämligen nästan exakt likadana flaggor.
Mm.
De sitter inte ihop alltså gränsmässigt länderna.
Nej.
Men flaggorna är nästan exakt samma. Båda flaggarna har horisontella fält i vitt, blått och rött. Och snarlika emblem pryder övre vänstra hörnet. Det är klart att man blandar ihop det. Men tillbaks till frågan då. Träffas de då och då och byter post? Så här skriver BBC News. En populär myt är att Washington-ambassaderna träffas en gång om året och byter post. Men det är inte sant. Ryktet kommer från 2004 en kommentar i New York Times från en anonym slovensk ambassadör någonstans i Europa. Vänta. 2004? Och när var artikeln i Sydsvenskan från?
2004.
Någonstans i Europa? Ja. Jag säger inget, så har jag inget sagt.
Men då kommer han med mustaschen och bugar och ber om en dans. Ja, då kommer han med mustaschen. De andra, de har ingen chans.
Så funkar det.
Åh, oh, herregud, vad mycket hellre än ramsor det har kommit till vårt mejlkonto i veckan, Måns.
I några avsnitt har vi inventerat vilka sådana ramsor som finns. Alltså ramsor av typen hellre en back i hallen än ett hack i ballen.
Ja.
Och som med all skolgårdshumor så har de mycket med liksom mitten av kroppen att göra.
Ja.
Skrevet
och stjärten och så.
Ja, precis. Mm. Hej Anders och Måns, jag har just i vanlig ordning frustskrattat mig igenom ett senaste avsnitt av podden. Och framförallt har jag uppskattat ramsorna i den stora riksinventeringen.
Ja, det är det vi gör.
Här kommer mitt bidrag. Det är bättre att springa i fel fil än att fila i fel springa. Ha det så gott, Linn.
Den var ju, fick mig i alla fall tänka lite.
Hej pojka, hellre en kälke i backen än en spark på pungen.
Men nej!
Spark som i kälke, förstår du?
Aha, okej, okay, ja.
Amalia skriver, hellre en tand i armen än en and i, vad tror du Anders?
Tarmen.
Ulf skriver, bättre sjöskum i pipan än p-skum i skitan.
Nej!
Sen har Li skickat in kritik mot dig, Anders.
Ja, var det det här med kli?
Ja. Ja, hej Anders och Måns. I senaste avsnittet menar Anders att ramsan hellre råg i ryggen än kli i stjärten inte höll måttet.
Nej.
Jag blev förvånad.
Ja.
Eftersom Anders, vad jag förstått, är något av en hästkille och därför borde veta att kli är en typ av kraftfoder som hästar gärna mumsar på. Kli är ofta gjort av vete och råg är ju ett sädesslag också. Ja. Så du bara fattade inte det där, Anders?
Nej, det var så många på en gång.
Ja.
Jag var lite dum. Det var sant, Li. Jag fattade inte då.
Sofia skrev så här: hej, tack för en mycket lärorik podd.
Ja.
Apropå dessa hellre en historia kom min kompis Bullen, mer känd som Louise, på den här. Hellre en kines på luffen än en kinapuff i muffen.
Ja.
Bästa hälsningar, Sofia.
Har vi kommit in på att börja skriva själv nu?
Ja, detta blir en fin övergång.
Ja.
För om en stund ska jag läsa upp de ramsor som ni skrivit själva och skickat in.
Oj.
Det svenska språket.
I förra veckans program så nämnde jag det här med att en musikspelare, alltså en bärbar för kassetter, heter freestyle i Sverige. Och bara i Sverige.
Ja.
Hej, när jag gick i skolan påtalade vår lärare ganska många gånger att det var han som gav Sony Walkman namnet Freestyle. Han jobbade då som copywriter på Sonys reklambyrå. Mats heter han och är en himla underhållande man. Ring honom gärna så han får förklara sig. Tack för en underbar podd, Fabian. Jaha, tänkte vi. Det här var ju spännande. Det ska vi... Och då svarade du, Fabian.
Just
skrev så här: hej Fabian, bra förslag, men det finns väldigt många Mats i landet. Vad tror du han kan bo? Sen hände ingenting. Det kom inget svar från Fabian. Men jag tänkte, vi får väl läsa på lite om det här med freestyle. Varför kan det heta så? Och ni som är lite yngre och lyssnar på det här kommer känna att det här känns ju som det känns för dig och mig med oss när våra föräldrar berättade om att de minsann lekte med koppar när de var små. Men vi kör ändå.
Ja.
För vi minns ju alla de 100 gånger man har cyklat genom till exempel Linköping och varit frustrerad över dåliga batterier så att Minor Threat sjöng lite för långsamt och bara i ett öra för det var glapp i lurarna.
Det lät som att Minor Threat bara spelade ballader.
Ja, just det.
Vi kan lyssna på hur Minor Threat låter på för låg hastighet.
Ja. Och så glapp i lurarna också då. Så att det är bara en lur där och så lägger vi på lite cykelljud, får vi se. Så här hade vi det på 90-talet. Freestyle. Ett mer sällan använt ord är bärspelare. Har du använt det många gånger?
Jag har aldrig ens hört talas om bärspelare.
Nej, det sa man inte på gymnasiet. Oj, wow, har du ny bärspelare? Det sa man inte.
Jag ska sälja jultidningar för 40 000 så att jag kan få en sån där vit no-name bärspelare.
Men den allra första bärbara kassettspelaren från Sony, den hette inte Walkman, den hette TPL L2. Jag fattar mig, då måste jag ha ett bättre namn.
Det låter som en robot från Star Wars som sen klipptes bort ur filmen.
Det är som om man råkar döpa sitt barn till Brunte.
Va?
Och så märker man, fan det här är inte bra, vi får hitta på något nytt. Så tänkte Sony.
Just det, Fido.
Okej, vi har 1979, vi har produkten TPS L2. Den ska få ett bättre namn. Och då fick den faktiskt lite olika namn i olika länder. I USA så kallades den först Soundabout.
Mm-hmm.
I Storbritannien Stowaway. Och här i Sverige då Freestyle.
Stowaway.
Ja.
Att det bästa med den här produkten är att man kan lägga undan den.
Nu händer det någonting. Det sa i vår inbox. Det var Fabian igen. Jag jösses vad många Mats det fanns. Jag kikade på hans Facebook och han heter Mats Nyberg. Sen hittade jag också hans mejl och telefonnummer i min gamla studentmejl faktiskt. Så vi fick numret, så vi provar väl.
Ska vi ringa honom nu?
Ja, vi gör det.
Okej.
Okay. Mats Nyberg.
Hej Mats, Anders Johansson heter jag. Jag ringer från Sveriges Radio, en podd som heter Så funkar det.
Ja.
Och nu har en av dina gamla elever som heter Fabian hört av sig. Och han säger så här att det är du som är mannen bakom ordet freestyle.
Ja, det är det ju.
Berätta, hur gick det här till? Hallå?
Hallå, det var bilen som kopplade bort allting.
Så du ligger bakom ordet freestyle?
Jag jobbade på en reklambyrå en gång i tiden.
Ja.
Jag är inte bakom ordet freestyle i det stora sammanhanget. För freestyle är egentligen en beteckning på hur man åker snowboard, hur man åker skidor i konstiga backar och sånt där.
Ja, hur man improviserar
däremot,
sport.
Ja, däremot så har jag applicerat det på den första bärbara musikmaskinen. Det var en Sony som kom med någonting som hette Walkman på den tiden.
Ja.
Och då sa jag, Walkman är ett jävla tråkigt namn. Och jag förstod ju varför det hette Walkman. För japanerna hade ju tänkt att det var affärsmän som skulle lära sig engelska på väg till jobbet.
Jaha.
Och då sa jag, nej men det här är ju en sportgrej. Det här är ju någonting för oss som rör lite på oss och som kunna ha musik medan vi åker skidor eller medan vi cyklar eller någonting.
Ja.
Japaner är ju noggranna, så de har räknat ut hur många som kommer att säljas i Sverige med tanke på hur många som säljs i Tyskland.
Ja.
Och vi sålde 6 gånger årstilldelningen på ett halvår. Ja. Och då kom det ju hit en delegation i mörka kostymer och undrade vad fan var det som hände. Det är de ju jättearga när de såg reklamen och såg att vi kallade det inte alls Walkman utan vi kallade det för freestyle. Och då hade vi ett långt samtal om sådana saker.
Roligt att få tag i dig och så får vi tacka din gamla elev Fabian då. Och så får du ha en himla trevlig dag.
Hej.
Apropå freestyle, Måns. Dags för, vad tror du?
Skånska åter i amerikansk hiphop.
Just det, idag med underrubriken Frukter i amerikansk punk. Hej, jag och min kusin spelade ett tv-spel och denna låten kom upp i spelet som bakgrundsmusik. Vi försökte tyda vad de sjöng men kunde bara lista ut vad låten hette. Och allt vi kunde höra var Å en banan, å en banan, å en banan, å en banan. Det här är Youth Brigade och de, kära Måns, de var stora inte bara i USA i tidigt 80-tal, också i Linköping på den lokala punkscenen 1992. Och jag fattade inte att de sjöng Å en banan 16 sekunder in i den här låten. Okej, Måns, nu kommer vi. Youth Brigade, I hate my life, med refrängen. Och en banan, och en banan, och en banan, och en banan.
Så här skriver Oskar. Hej, jag har en fråga angående vätskor på flygplan. Det står ju att man inte får ta med sig över 250 ml vätska genom securityn. Men om man skulle frysa ner en flaska vatten, saft eller öl till is, skulle det vara godkänt? Hälsningar, Oskar.
Oj, det här är ju intressant, ja.
Först och främst så känner jag inte igen det här med 250 milliliter. De uppgifter som jag har är att man i handbagaget får ta med sig vätska om den är i en behållare med en volym på högst 100 milliliter. Samt att alla de här behållarna man har med sig med vätska ska rymmas i en liters plastpåse.
Just det.
Förutom då vätska som man har köpt i tax-free-shoppen på flygplatsen för att skydda den där lilla tejpbiten på påsen, tydligen planet, och göra så att just den vätskan omöjligt kan vara en bomb.
Ja, men den är ju kontrollerad vid infarten till flygplatsen.
Ja, eller hur de har kontrollerat den där supernoga. Öppnat varje flaska och kontrollerat.
Luktat.
Men Oskar, är ju något spännande på spåret här. Alla ämnen kan ju vara i olika aggregationstillstånd.
Jajamän.
Det vanligaste på jorden är att ett ämne är i antingen fast form, flytande form eller i gasform.
Absolut.
Dina glasögon, Anders?
Ja, de är i fast form.
Ja, men det krävs inte särskilt hög temperatur för att ta dina glasögon från fast form till flytande form.
Nej, 100-130 grader kanske.
Till glasögon vätska.
Just det.
Och då får du inte ta med dig dem genom securityn på flygplatser som helst.
Nej.
Plötsligt.
Får jag vänta tills de stelnar och blir liksom tubglasögon?
Typ? Varför då typ?
Nej, men om de ligger i någon cylinderformad behållare, tänker jag.
Jaha, ja.
Och så stelnar de så.
Ja. När du kilar ner den här glasögon så är det inte säkert att de får exakt samma form som tidigare.
Det var det jag menade.
Ja, ja. Eftersom atomerna kan ha flyttat på sig lite grann.
Ja.
Det blir mer en glasögonklump. Och det är säkert bra på vissa sätt.
Ja.
Men det är ju dåligt för att se ut genom dem.
Ja, men lättare att packa.
Ja. Men just nu är dina glasögon ett fast ämne, eller hur Anders?
Ja.
Och du får ta med dig dem på flyget, eller hur Anders?
Ja.
Ja. Precis på samma sätt så är ju vatten som frysts till is ett fast ämne. Mm. Och då borde det vara fritt fram att ta med sig dem på flygplanet. Eller vad tror du, Ankan?
Nej, jag tror ju tyvärr inte det.
En hatt av is till exempel.
Ja, den tror jag inte att jag får ha.
Den svenska myndighet som är ansvarig för det här är Transportstyrelsen. Och jag har letat igenom alla deras sidor nästan och inte hittat någon som helst information om det här med ishattar och dylikt på någon av deras sidor.
Har du varit inne på Swedavias sida?
Nej, det har jag inte varit. Nej. Det är de som sköter våra flygplatser. Men de är inte ansvariga för det här. Det är ju Transportstyrelsen som sagt. Den amerikanska myndigheten som ansvarar.
Men jag tänker att i praktiken så måste det vara Swedavia som handhar ishatten.
Nej, Transportstyrelsen, de har massa information om vad ta med dig genom securityn genom de här. Men i det här med is just har de inte skrivit ut något om.
Nej. Men vad är tips att kolla Swedavia?
Nej. Det är faktiskt ett jätteroligt tips. De kommer att hänvisa till Transportstyrelsen.
Ja.
Den amerikanska myndighet som ansvarar för det här och som är kända för att vara stränga och otrevliga störigaste allmänhet är TSA. Och de skriver så här. Jag har översatt från engelska. Frysta flytande objekt tillåts genom checkpoint så länge de är i fast form när de presenteras för screening. Om frysta objekt är delvis smälta, slaskiga eller har någon vätska vid botten av behållaren, då måste de få plats i en literspåsen som all annan vätska.
Så att om din frysta hatt inte slaskar, då kan du gå igenom securityn?
Ja, svaret är alltså ja! Frågeskrivaren Oskar, du får ta med dig is genom säkerhetskontrollen. Men vårt tips på Så funkar det redaktionen är att inte prova. Eftersom de som jobbar i säkerhetskontrollen inte är kända för sin humor.
Nej.
Till stora tålamod.
Nej.
Dessutom kan barnfamiljen bakom dig, vars plan går om 5 minuter från gate Q52, eventuellt tycka att du är aningen enerverande när du argumenterar med personalen om att få ta med dig din ishatt.
Så funkar det.
På Transportstyrelsens sida hittade jag, som jag berättade, inget om is.
Nej, men du var inte inne på Swedavia. Det är nog därför.
Ja, men. Ja. Men väl en lista på vad de räknar och inte räknar som vätska.
Oj!
Så nu är det dags för en tävling. Anders, håll i ishatten.
Ja.
Det är dags för vad är vätska?
Enligt Transportstyrelsen då. Underbart, det här ser jag fram emot. Det här kommer jag vara bra på. Hur många frågor är det?
6.
Jag kommer ha 5 rätt minst.
Den här första är lätt.
Ja.
Saft. Är det vätska eller ej vätska?
Det är vätska.
Rätt, Anders! Ja. Snyggt jobbat. Den här är lite svårare. Är det vätska eller ej vätska? Sakosäck.
Det är inte vätska.
Ja, det rör ju på sig lite sådär.
Men det är inte vätska.
Det är rätt. Ja, snyggt jobbat, Anka. 2 rätt hittills.
Ja, men det var ju lätt.
Vätska eller ej vätska? Ägg.
Och den är svårare. Ja, det är inte vätska.
Fel!
Va?
Ägg är vätska, enligt Transportstyrelsen.
Men om jag har ett ägg i min påse då, så går det bra.
Ja. Om du inte har ett strutsägg, för det kan ju innehålla mer än 100 ml.
Ja.
Vätska eller ej vätska? Kaviar i tub.
Vätska.
Det är vätska. Ja. Snyggt jobbat. Mm. Delikatessostar. Är det vätska eller ej vätska?
Den är jättesvår. Oj, oj, oj. Delikatessostar. Är det vätska eller inte enligt Transportstyrelsen? Det här var en bra tävling. Jag säger att det är vätska.
Nej!
Nej!
Vad dålig du är för det här! Det är ej vätska.
Fan också.
Och avslutningsvis. Vätska eller ej vätska? Våtservett.
Det är inte vätska.
Är du säker? Du har ju namn våt.
Ja, nej, det är inte vätska. Det är inte vätska.
Det är rätt!
Ja.
Bra, bra, bra. Ändå bra, Anders. Du hade, vänta, ska jag räkna ihop.
4 av 6 hade jag.
Klart godkänt.
Ja.
Det här var tävlingen Vad är vätska? Bara i podden Så funkar det.
i P1.
Så funkar det.
Hej Anders och Monkey Boy. Jag hörde precis ett avsnitt där ni diskuterade allocentrisk och egocentriskt tänkande och nästan hoppade till i bilen över att ni inte diskuterade hur fenomenet är kopplat till språket. Jag sitter just nu på en parkering med min respektive i bilen som stillsamt får vänta tills jag skrivit klart detta mejl och kommer därför att fatta mig så kort jag kan. Innan vi går vidare med det här mejlet, vad du pratade om Måns var varför det är så svårt att lära sig skillnaden på höger och vänster. Varför har många så svårt för det?
Ja, och det jag berättade var att det finns två olika sätt att orientera sig på. Det finns något som heter egocentrisk orientering. Då utgår man från sin egen kropp när man visar på riktningar och positioner och så i vår omgivning. Och sen finns det motsatsen, allocentrisk orientering. Och då utgår man från till exempel väderstreck och något träd och alltså grejer som finns i vår omgivning. Och människor använder egocentrisk orientering, men små barn och djur använder allocentrisk orientering. Och det är kanske därför vi har så svårt med höger och vänster, för att det inte är något som kommer helt naturligt för oss människor, utan något som vi har lärt oss.
Bra sammanfattning, Måns. Så här fortsätter Gustavs brev. Fenomenet tros ha stark koppling till språket, då bland annat Australiens urinvånare har ett språk där man saknar ord för höger och vänster. De utgår alltid från väderstrecken. Där har man alltså en öst- och en västhand. Och sedan byter man när man vrider sig. Till exempel till en nord- och söderhand eller väst- och östhand. Jag hänvisar till denna video som förklarar konceptet bättre än jag gör. Och då har jag tittat på det här och lärt mig. De har alltså inget ord för höger, vänster, men inte heller för framåt och bakåt. Istället så använder de alltid väderstreck. Står jag och tittar nu med näsan åt norr,
ja,
då är det höger min österfot och vänster min västerfot.
Just det.
Men om jag vänder mig om, då har jag näsan åt söder. Då är det höger min västerfot och vänster min österfot.
Just precis.
Det här innebär att de måste alltid ha koll på väderstrecken.
Ja, men hur har de med sig en liten kompass alltid då, eller?
Det här låter ju helt omöjligt.
Ja.
Men faktum är man uppvuxen med det, då klarar våra hjärnor det. Aboriginer har alltså alltid då koll på väderstrecken.
Fantastiskt.
Tack för det mejlet, Gustav.
Så funkar det. Vi ska byta ämne.
Så här skriver en av våra fantastiska lyssnare. Hej Lubbeboy och Månsson.
Ja.
Sömn är något som ligger mig varmt om hjärtat.
Ja, för många människor ligger sömn varmt om hjärtat.
Här om natten låg jag och min man i sängen för att just sova. Under insomnandet tänkte jag hur jag alltid ligger på rygg med händerna antingen placerade på bröstet som en vampyr eller strax ovanför naveln som en död. Ja, ibland kör jag till och med en tredje variant med händerna 50-50 och blir då en död vampyr för natten.
Mm.
Min man å andra sidan ligger alltid på höger sida eller på mage. Positioner som jag provat men har extremt svårt att somna i och finner riktigt obekväma. Mm. Här kommer själva frågan. Vad avgör vilken ställning man sover bäst i? Är det kanske positionen som avgör hur du är som person? Och finns det en ultimat sovställning för bästa sömn? Natti natti, Naomi.
Det här är spännande, ja.
Ankan, hur sover du?
Tyvärr så sover jag ofta på mage och då vaknar jag alltid och har ont i ryggen och tänker, varför sover jag på mage?
Okej, på mage, ja, men ändå en kudde.
På mage och sen så ändå kudde jag och så har jag händerna under sig, jag blir liksom böjd bakåt.
Du blir böjd som en banan, ja, bakåt.
Ja, jag somnar så men sen så vaknar jag ont.
Har du provat att ta bort kudden? Då blir du i alla fall inte böjd som en banan.
Jag har provat, men då kan jag inte somna.
Mm. Mm. Det här låter ooptimalt.
Jaha.
Jag skulle googla best position to sleep. Ja. Och när jag hade hunnit skriva best position to så fick jag dessa förslag av Google.
Jag vill nästan inte veta.
Best position to poop.
Ja.
Best position to get pregnant.
Jaha.
Best position for a small size. Best position, FIFA 20.
Mm.
Ja. Best position to sleep.
Ja.
Där dök det upp.
Femma.
Jag klickade och först och främst lärde jag mig att de olika sovpositionerna har namn.
Såklart.
Om du sover på sidan med benen uppdragna, då sover du i...
Ja, det är väl sån här fosterställning.
Ja, och då finns det fosterställning höger sida och fosterställning vänster sida. Om du däremot sover på ena sidan fast med helt rak kropp, så heter denna position stocken.
Ja, det måste vara, då välter man ju liksom.
Ja, det har jag inte tänkt på, men det finns nog risk. Ja. Om du sover på rygg med armarna rakt ner, då heter den soldaten.
Den önskar att jag sover.
Om du sover på magen, frifallaren.
Det är jag det.
Ja, du har märkt att alla de här namnen har jag översatt från engelska.
Jaha, ja. Freefaller.
Freefaller, frifallaren. Ja. Och om du då sover på rygg, fast all over the place, med armar och ben lite hur som helst, snett över hela sängen.
Så när man somnar lite full.
Så heter den här position sjöstjärna. Du sover sjöstjärna. Många barn sover sjöstjärna, är min erfarenhet.
Ja,
Naomi frågade om din sovposition avgör hur du är som person. Vad tror du om det?
Nej, det tror jag inte.
Den här artikeln på internet som gav mig sovpositionernas namn, den menar faktiskt att vilka position du sover i säger en hel del om din personlighet.
Ja, men var kommer den här artikeln ifrån? Är det någon må bra fast på amerikanska nu?
Typ.
Ja.
Om du sover i fosterställning, så är du blyg och känslig.
Ja.
Om du sover soldat, så ställer du höga krav.
Nej.
Om du sover sjöstjärna, så är du en god lyssnare.
Nej.
Då skulle alltså många barn vara goda lyssnare.
Ja, men vad är man då om man sover på magen, om man är freefaller?
Ja, men vänta. Nu ska jag ta upp... Freefaller. Du är hård och barsk utåt, men egentligen lite nervös och känslig för kritik. Så det är du då.
Jag är känslig för kritik, men hård och barsk är jag inte, Måns.
Nej, det där har nog inte så mycket med vetenskap att göra.
Jag skulle säga inget.
Vilken tror du är den vanligaste sovpositionen, Anders?
Jag tror att det är fosterställningen.
Ja. Att sova på sidan är den vanligaste sovpositionen, men Anders tror att det är någon skillnad mellan att sova på höger sida eller på vänster sida.
Ja, enligt den här artikeln är det såklart det.
Våra organ sitter ju inte symmetriskt i kroppen.
Nej.
Var sitter din lever?
Höger.
Just det. Magsäcken sitter på din vänstra sida. Ännu längre till vänster sitter mjälten, vårt sämsta organ.
Ja.
Om man då inte, som du så spännande har berättat i avsnitt 70, har sina organ spegelvända. Kommer du ihåg vad det hette?
Nej.
Situs inversus.
Just det. Det är ju fett, för att det gav liksom inga men. Man ska bara berätta innan man blev opererad.
Men kan då organens asymmetriska placering i kroppen påverka vilken sida det är bäst att sova på?
Nej, det tror jag inte.
Det finns 1000 artiklar på internet som hävdar just detta.
Ja.
De har rubriker som "Därför ska du aldrig någonsin sova på höger sida."
Nej.
Och här är deras argument för att man ska sova på vänster sida.
Mm-hmm.
Nu läser jag innantill här då.
Ja.
Vätskor som ska renas av mjälten och lymfsystemet rinner liksom lättare dit eftersom mjälten sitter på vänster sida.
Jaha. Mm.
Den stora kroppspulsådern, aortan, är böjd åt vänster.
Amen.
Vilket gör att den får hjälp på traven att pumpa ut blodet om vi sover på vänster sida. Mm. Sover du ramat på höger sida så måste blodet pumpas liksom lite uppåt först.
Jaha.
Vilket ger sämre blodcirkulation.
Ja. Återigen, idag så jobbar vi med källkritik. Vi tar allt du säger med en nypa salt.
Ett tredje argument.
Ja.
Eftersom att magsäcken sitter på vänster sida blir det lättare för magsyran att rinna ut i matstrupen om du sover på höger sida. Och det är svårt för mig att avgöra sanningshalten i det här.
Mm.
Men alla de här 1000 artiklarna hänvisar till en enda undersökning från 2005 som publicerades i The Journal of Clinical Gastroenterology.
Ja, den.
Och när man läser den undersökningen så hade den som syfte att testa forskarnas hypotes att sova på vänster sida skulle reducera sura uppstötningar.
Mm-hmm.
Och de testade genom att bygga en stor kroppskudde som höll testpersonernas kropp stilla en hel natt.
Mm.
Och sen testade de pH-halten i halsen.
Mm-hmm.
Och det enda de kom fram till var att deras kroppskudde fungerade. Och Och faktiskt, faktiskt att testpersonerna som legat på vänster sida hade haft lindrigare sura uppstötningar. Så det kan vi faktiskt ta med oss. Om du har problem med sura uppstötningar när du sover, så prova att sova på vänster sida istället.
Du får köpa en sån här kudde först.
Ja, men det ska du också göra. I övrigt så tror jag att vi ska ta de här artiklarna med en nypa salt.
Ja.
Om du som lyssnar vet mer om detta, skriv till
sverigesradio.se.
Så funkar det.
Ja, med knivet, trubbel, trassel, tissel, tassel, bubbel, babbel, fniss och prassel. Så jag står snart längre inte ut.
Så funkar det.
Ja, med knivet, trubbel, trassel, tissel, tassel, bubbel, babbel, fniss och prassel. Och jag frågar, tar det aldrig slut?
Anders, har du märkt någon skillnad i hur och vad du drömmer beroende på i vilken position du sover?
Nej.
Så här skriver Åsa. Hej, jag har hört att om du drömmer till exempel en mardröm och vaknar, då är det mindre risk att du hamnar i samma dröm igen om du vänder på dig så att du sover på andra sidan.
Mm-hmm.
Finns det någon sanning i detta?
Det vet jag inte.
Vänlig hälsning, Åsa. Jag tror att Åsa vaknar ur sin dröm lite mer om hon rör på sig än om hon inte hade gjort det. Och att det är därför då hon har större chans att styra drömmen i den riktning hon vill. I vilken position man sover påverkar ju inte hur man drömmer. Trodde jag. Men så började jag läsa på.
Är det återigen amerikanska Monbra-bilagor?
Nej. Xuyan-universitetet i Hongkong. Forskare där lät 670 testpersoner sova i olika ställningar.
Många.
Och frågade ut dem om hur deras drömmar varit. När testpersonerna sovit på rygg så drömde de mer mardrömmar. Och hade svårare att komma ihåg sina drömmar.
Jaha.
När de sovit på mage beskrev de drömmarna som mer intensiva, levande och sexuella.
Ja, det är ju lite som en beskrivning av mig.
Levande och sexuell.
Och intensiv.
Så du som sover på magen, du kanske så drömmer lite mer erotiska drömmar än personer i genomsnitt.
Jag vet inte.
Varför tror du att det är så här då?
Nej, men kanske man gnuggar sitt kön mot sängen. Ja, men det är väl inte så konstigt.
Ja, man har ingen aning.
Nej.
Men detta är en av teorierna.
Uh-huh.
Så, för att svara på Åsas fråga.
Uh-huh.
Åsa, om du vill drömma färre mardrömmar, så prova att sova på alla sätt utom då på rygg.
Så funkar det.
Hej Anders och Måns. Det är underbara lyssnare. Hej Anders och Måns. Jag har funderat kring huruvida man lever längre av att åka på scoutläger eller om det kanske har motsatt effekt. Det som talar för att det har positiva effekter är ju att man spenderar en vecka utomhus i friska luften med mycket fysisk aktivitet och lite stillasittande. Däremot utsätts man ju för en massa eldrök, vilket inte gör någon direkt underverk för hälsan om man säger så. Så helt enkelt, om man väger fördelarna mot nackdelarna, bör man åka på scoutläger av hälsoskäl. Med vänlig hälsningar, scoutledaren Samuel. Alltid redo.
Den här frågan har vi nog aldrig fått innan.
Nej, det tror jag inte. Det är väldigt svårt, som sagt, det är väldigt många parametrar. Det är uteluft och rörelse, det är bra. Men rök är ju dåligt. Men vad jag tänker här, Måns, är att scouting, det är ju väldigt, väldigt socialt.
Ja.
2008 sammanställde forskare vid Brigham Young-universitetet i Utah över 150 olika studier som undersöker vad sociala kontakter betyder för den fysiska hälsan. Att vara ensam, menar de, är lika stor hälsorisk som att röka 15 cigaretter om dagen, vara kraftigt överviktig eller alkoholberoende. Då borde ju scoutingen vara positiv, eller hur?
Ja, om alternativet för personen i fråga är att inte träffa några människor.
Ja.
Alltså isolering.
Scouting, ja, men det sociala i scouting vinner över både rök och fetma.
Okej.
Okay. Men svaret är ändå tyvärr Samuel. Nej, man dör av scoutläger.
Va?
Ja.
Och detta kan vara egna erfarenheter som du
har. Jag var med i scouterna, det var inte så länge och jag var inte så aktiv. Men jag gissar att det har förkortat mitt liv. Vi skulle tjuvröka. Och vi hade ju lärt oss att cigaretter, det är ju farligt, Måns.
Ja.
Tobak tar ju död på en.
Ja, usch.
Men vi ville ju gärna testa. Men vi ville ju inte att det skulle vara så farligt.
Nej.
Så vi tog vasstrån och fyllde dem med torrt gräs och rökte. Ingen tobak, tänkte vi. Det här är ju inte så farligt.
Nej.
Istället brandrök. Rätt ner i lungorna.
Så att Samuels svaret blir tyvärr. Man ska inte åka på scoutläger av hälsoskäl.
Gissningsvis.
Som utlovat är det nu dags att läsa upp de hellre enramsor som ni lyssnare själva hittat på. Tror du att de kommer vara bra, Anders?
Ja, jag har gott förtroende för våra lyssnare. Några kommer nog vara bra. Jag tror kanske att aningen färre kommer röra sig i mellangärdet.
Du tror att de kommer vara mindre snuskiga?
Ja.
Så här skriver Filip. Hej, jag och min kompis Depp Erik ägnade oss...
Jag ändrar mig, de kanske kommer vara sämre. Men vi kör, ja.
Vi ägnade oss åt att hitta på egna hellre än ramsor. Nu tänker ni att vi var små barn på skolgården. Mm. Men detta var gymnasietid, minst.
Aha.
Jag använde sökfunktionen i vår meddelande historik, skrev in hellre och väntade mig guld. Det var inte så mycket guld.
Nej.
Och så har han två exempel.
Vad fan förväntar du dig om att skriva ramsor med Depp Erik?
Så kommer två exempel här då. Ja. På Philips och Depp Eriks ramsor. Hellre hemlackad än lemhackad.
Mm. Nej, den är inte bra.
Hellre spela otajt tamburin än täta spel med margarin. Tack och hej, Philip i Växjö. Så här skriver Johan. Hej boys!
Hej.
Jag vill hävda att jag kommit på den här själv. Hellre en picknick med vänner. En dickpick från någon du inte känner.
Ja.
Den var väl ganska bra?
Ja, det var ju sann. Ja.
Snyggt, Johan.
Ja.
Simon i Luleå har också skrivit egna. Hellre en gumma med en massa halsband än att halsa en massa gummiband.
Ja, halsa en massa gummiband. Vad är det man gör då?
Jo, stoppa ner en massa gummiband i halsen då.
Ja, ja.
Peter skriver, hellre marmelad än en armoled.
Hellre marmelad än en armurled.
Peter, sluta skicka in till programmet. Olof skriver, dessa ramsor kom till sommaren 2007.
Oj.
Då vi drev en kiosk på ett friluftsbad med inte så värst många besökare.
Nej.
Varför det fanns en hel del tid över till spånande.
Ja.
Hellre majs i brunnen.
Jaha. En bajs i
munnen.
Just det.
Ja.
Ja.
Och hellre en knubbsäl i revet.
Jaha.
Än en knäskål i skrevet.
Ja.
Hälsa Olof.
Mm.
Hej Anders och Måns. I min familj brukar vi skoja genom att byta plats på första bokstäverna i meningar eller dubbelord.
Mm.
Som att pilfink blir filpink.
Mm.
Eller att petflaska blir fettplaska. Brevskrivaren har då skrivit två exempel på sådana här hellre en ramsor.
Mm.
Och de är ganska bra.
Oj.
Hellre kisspaus än pisskaus. Och hellre Sony Playstation än Pony Slaystation. Önskar er en fortsatt fin dag, Josefin.
Aha.
Ni som lyssnar, fortsätt
nej.
Inte nej. Att skicka in precis. Såna här hellre en ramsa. Det här var nämligen sista gången vi pratade.
Ja.
Hellre en ramsa.
Nu räcker det. Nu räcker det.
Podden.
För vi hittar inte de vanliga frågorna mellan alla hellre en ramser. Den stora inventeringen är färdig. Vi kommer inte ge ut en bok. Och vi kommer inte heller åka tåg. Tack för det här programmet. Och vi är tillbaka om 2 veckor. Då är det varannan vecka. Hej då.
Puss och kram.
Till slut vill vi tacka för er uppmärksamhet.
Yes, that's a good idea.
Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app. Sveriges Radio Play.